Läns- och riksnytt, en oberoende taltidning för dig i Stockholms län.
Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 3, 2026. Utgivningsdag är onsdagen den 11 februari i appen och på webben. Du som läser oss på CD, du får vänta på skivan några dagar. Jag heter Aziza Dawadi och jag vill börja med att berätta en rolig nyhet. Nu kommer vi nämligen ut varje vecka igen, någonting som vi har velat väldigt länge och nu kan vi äntligen göra det. Nästa nummer kommer alltså redan nästa vecka den 18 februari. Men nu säger vi välkommen till innehållet den här veckan. Inslag 1. För första gången kommer SVT att syntolka delar av de olympiska spelen. Invigningen samt flera längdskidstävlingar görs tillgängliga med syntolkning och förhoppningen är att det är början på mer syntolkad sport. Vi intervjuar Anna Zettersten, avdelningschef språk och tillgänglighet på SVT. Inslag 2. Inför årets val har Synskadades riksförbund, SRF, valt att träffa regionens politiker på ett informellt och annorlunda sätt. På restaurang Svartklubben på Södermalm, där man vistas i totalt mörker, kommer de att ha två olika möten, ett med den styrande koalitionen och ett med oppositionen. Vi träffar Karin Hjalmarsson, ordförande SRF, inför träffen med nuvarande styre och vi får även några röster från de politiker som var med. Inslag 3. Den så kallade norske bonusprinsen Marius Borg Høiby, som förekommer frekvent i media just nu, ger vi en syntolkning av. Inslag 4. Talarstolstrappan på Sergels torg håller på att renoveras. Därför har en tillfällig installation tagit plats på plattan. Hundratals lådor staplade på varann i olika formationer bildar både sittplatser och möjligheter att ställa sig på för att föra fram sina ord. Vi gjorde ett besök. Inslag 5. SRF har olika påverkansnätverk där medlemmar kan dela med sig av erfarenheter och tips på sånt man upplever inom till exempel vården, färdtjänsten och på syncentralen. Det finns flera olika nätverk man kan vara med i. Anne Måndotter från SRF Stockholm Gotlands styrelse berättar om dem. Inslag 6. Vår tävlingsvinnare denna gång är Tesfaye Deriba. Under livets gång har han ständigt varit tvungen att anpassa sig efter nya omständigheter. Som sexåring lämnade han familjen på den etiopiska landsbygden och flyttade till en internatskola för blinda, där lärarna och de andra eleverna inte talade hans språk. Så småningom hamnade han i Sverige. Och vi hör hur musiken och den kristna tron varit hans ständiga följeslagare. Inslag 7. Annonser och meddelanden. Sist i tidningen har vi en redaktionsruta med alla våra kontaktuppgifter. Nästa nummer kommer alltså nästa vecka den 18 februari. Det finns också en uppdaterad utgivningsplan på vår hemsida, länsochriksnytt.se. Hej så länge!
Inslag 1.
Ja, i år så satsar SVT på ökad tillgänglighet under OS-sändningarna från Cortina. Invigningen har ju redan syntolkats och dessutom så syntolkas ett antal längdskidtävlingar. Något som aldrig tidigare har gjorts på ett OS. Vi har med oss Anna Zettersten, avdelningschef, språk och tillgänglighet på SVT. Berätta, varför görs det här nu?
Ja, jo, precis som du sa så vill vi ju öka tillgängligheten så att fler kan ta del av OS och framförallt då längdskidåkningen som vi vet är väldigt populär och efterfrågad. Och både enskilda i publiken som använder syntolkning och intresseorganisationer som vi har återkommande dialoger med har framfört just det här mer nu senaste åren än tidigare om att man gärna vill att vi syntolkar sport. Och varför då inte starta med det allra största som finns, nämligen olympiska spel? Och då har vi bestämt oss för att vi koncentrerar oss på en viss typ av sport, längdskidor. Men det blir både skidskytte och sprint och vanliga längdskidåkningstävlingar. Så att 10 stycken tävlingar syntolkar vi.
Hur kommer det sig att du tror att det händer just det här OS:et och inte tidigare? Ni har ju haft syntolkning tidigare i utbudet när det gäller andra program.
Det har dels inte varit så efterfrågat, utan publik och intresseorganisationer har tryckt på att det man framför allt vill ha syntolkat är sånt där det är svårt att följa med i händelserna om man inte får bilden beskriven för sig. Och att det framförallt har gällt dramaproduktioner, men också dokumentärer och andra SVT-program. Sport har inte varit så efterfrågat, men den efterfrågan har stigit de senaste åren. Så att redan förra året började vi prata om det, men tyckte inte att vi riktigt hittade ett bra sammanhang för att syntolka fokuserat. Men nu under OS så finns det verkligen det sammanhanget. Det blir mellan den 10 och 22 februari. Så att det är 12 dagar där det varje dag utom en eller två dagar är en syntolkad tävling. Och det känns som en bra ram också.
Sport är ju annars ett innehåll som på ett sätt, beroende på kommentator, kanske redan syntolkas. Fast för alla kan man säga då att kommentatorerna ibland kommenterar det som ses på skärmen. Hur kommer den här syntolkningen skilja sig från vanliga sändningar?
Så är det verkligen. En bra kommentator hjälper ju till genom att beskriva vad som syns i bild. Men som kommentator i tv har man ju lite grann ett annat uppdrag också. Man går ju ibland tillbaka ibland och berättar om tidigare tävlingar eller något som har hänt den här personen man ser i loppet. Och då går man ju miste om en del av det som sker i bild, som kanske för någon som ser allting inte är så viktigt att kommentera, för man kan ta in det ändå så att säga. Men för den som inte ser eller har en synnedsättning så går man istället miste om vad som faktiskt pågår i bild och behöver lyssna på någonting som hände 1956 eller vad det kan vara. Så att den som syntolkar de här tävlingarna kommer ju hela tiden att vara fokuserad på att beskriva det som händer i bild. Och det kan absolut hända att den syntolken får vara tyst en stund när det är just en sån kommentator som beskriver och berättar vad som händer i bild. Men då är det jättebra. Vi ser att det här kan bli ett väldigt fint samspel.
Och hur funkar det med just syntolken? Är det specialister på sport eller har de fått lära sig extra mycket om längdskidåkning och så vidare? Hur har det funkat?
Vi har inte interna syntolkar som är specialiserade på sport, men däremot så har våra externa leverantörer som vi har avtal med flera sådana. Och då handlar det framförallt om syntolkar som är vana att kommentera livesport på plats, till exempel på läktaren på en fotbollsmatch. Eller i längdskidåkningsspåret, även om inte det är så vanligt förekommande. Så att den leverantör som vi har givit det här uppdraget har ett par stycken som är riktigt vassa på sport. Och framförallt en som är van att tolka sport. Och det är den personen som kommer vara huvudsyntolk. Sen finns det förstås andra också, för att man måste ju ha backup ifall det är sjukdom eller någonting annat. Eller om det är väldigt, väldigt långa sändningar där man faktiskt behöver ta en paus. Så att vi har goda förhoppningar om att det här ska upplevas som att det är någon som vet hur man gör när man ska tolka just sport. Men såklart så kommer vi lära oss jättemycket också. Att det kommer göras misstag eller inte bli som tolken ville eller som vi ville. Och då kommer vi att lära oss av det till nästa gång. Så är det ju med allt som för sig går i livesändning. Det kan hända så mycket saker som man inte alls är beredd på. Och det visar ju också då skickligheten hos tolken att kunna ta tag i det. Men det är väldigt svårt att livesyntolka. Så här behöver vi allihopa ha en väldigt fin syn på det för de som tolkar.
Du sa nästa gång, och i kommunikationen som vi har läst på andra ställen så ses det lite som en satsning. Är det här något som, vet ni redan nu att det här kommer ske igen, att syntolkas bort? Vi har ju till exempel ett Paralympics med synnedsatta deltagare som om en månad och sådär. Har ni något annat planerat framåt?
Vi håller på att titta på det, och det är vår absoluta ambition att vi ska syntolka även i Paralympics och även längre fram. Även om vi inte har alls diskuterat vad vi mer skulle kunna göra just i år, då blir det kanske OS och Paralympics. Men vi ser det förvisso som en satsning, men också som en start på något som vi vill fortsätta med. Det beror ju förstås också på hur publiken tar emot det här. Är det inte alls många som tar del av syntolkningen, och kommer det väldigt mycket synpunkter på att det är inte tillräckligt hjälpsamt eller att man hellre skulle se någonting annat, då får vi ju ta till oss det och diskutera. Men vår ambition är att vi vill kunna syntolka sport även i fortsättningen.
Om ni syntolkar mer sport, innebär det att det tar resurser från att syntolka något annat, eller hur funkar det?
Vi har ju en årlig ökning i tillgänglighetsbeslutet som kommer från regering och riksdag. Lite grann ska vi öka varje år, och det är ju väldigt fördelaktigt, för då kan man ju ge sig på till exempel sport utan att behöva ta bort någonting annat, utan använda utökningen till det. Sen har det ju en viss övre gräns, att man kan inte göra hur mycket som helst, resurserna räcker inte till det. Men eftersom vi vet att vi ska öka även nästa år och året därpå, så har vi ju möjligheter att titta på, men det här var väldigt uppskattat och populärt, då gör vi mer sport. Eller, det här blev inte så mycket, vi fortsätter att ta oss an någonting annat, en annan genre. Det får vi utvärdera efteråt.
Och du sa ambition med Paralympics. När får vi reda på helt och hållet om det blir under Paralympics eller inte?
Inom de närmsta veckorna. Det är ju väldigt snart, så att vi behöver fatta beslutet och göra ett upplägg för det också inom ett par veckor skulle jag säga.
Du hörde Anna Zettersten, avdelningschef språk och tillgänglighet på SVT. För att se vilka lopp som kommer att syntolkas under OS, gå in på svt.se. Klicka på fliken om oss och scrolla ner, och där finns en nyhet publicerad den 9 februari som heter SVT syn- och teckenspråkstolkar live under OS. Längst ner i den artikeln finns en lista på loppen som kommer att syntolkas.
Inslag 2.
Det är inte första gången som Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland har politikerträffar på restaurang Svartklubben. En restaurang på Södermalm där man vistas i totalt mörker. Det kommer bli två träffar, och idag den 6 februari är det politiker från den styrande koalitionen Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet som är här tillsammans med samarbetspartiet Vänsterpartiet. Karin Hjalmarsson, ordförande SRF Stockholm Gotland. Ni ska ha ett politikerfika fast här på Svartklubben i totalt mörker. Vad förväntar du dig av det?
Ja, vi har ju haft ett sånt här fika förut, och det blev väldigt bra diskussioner och väldigt lyckat när man möts på ett annat sätt och på en annan arena. Men vi har ju också haft såna här politikerfrukostar innan tidigare val. Och det har ju gjort att vi har kunnat få igång en bra dialog kring våra valfrågor. Så att det här är väl ett första steg kring det.
Vad tror du just att det är i mörker gör för skillnad?
Jag tror att det handlar om att då kan man inte riktigt titta på någon annan och få bekräftelse. Utan man måste lyssna på varandra på ett helt annat sätt när man inte har synen till hjälp.
Titta på varandra, få bekräftelse, du menar av sina
partikollegor eller andra seende. Du kan inte heller sitta och titta ner i papper och förbereda dig, utan du måste liksom tänka och lyssna på vad andra säger.
Det är flera viktiga frågor som SRF driver, men i årets valstrategi har de valt ut två.
Inför det här valet så har vi fastnat för två frågor som vi tycker är angelägna, och det är dels samverkan inom regionen som vi tycker har börjat urholkas och bli sämre. Och sen så är det kollektivtrafiken där hållplatsutrop har blivit sämre både på röda linjen i tunnelbanan och på bussar i exempelvis söderort.
Vet de om att ni kommer prata om de här frågorna?
Ja, de har fått ut de frågorna i förväg.
Kommer ni börja prata om frågorna direkt?
Nej, vi kommer ju ha en fika först och sådär. Och sen så kommer vi övergå till att prata om frågorna.
Är det något annat som ni tänker att ni kommer hinna med?
Tanken är väl att vi kommer att följa upp valfrågor från förra året, och då framförallt ledsagning i vården och kompetensförsörjningen på syncentralen, det vill säga en synpedagogutbildning.
Efter drygt en timme kommer alla ut. Politikerna kisar och vänjer sig vid ljuset i foajén. Vänsterpartiet, som är samarbetsparti till den styrande koalitionen, representeras av Jonas Lindberg. Han har träffat SRF vid ett flertal tillfällen, men inte på Svartklubben.
Det här var ju annorlunda på det sättet att man möter dem på deras villkor väldigt mycket. Att jag inte ser någonting, jag befinner mig i ett totalmörker, och det skapar väldiga insikter kring behovet av fungerande ledsagning, ljud som hörs om man är i kollektivtrafiken. Så att när de erfarenheterna sätter sig så förstår man perspektiven mycket bättre.
Hur kommer det här påverka ditt sätt att arbeta med frågor kring till exempel utrop på tunnelbaneplattformar?
Vi har ju redan tagit ett beslut om att ha vad man kallar funktionsrättskonsekvensbeskrivning för alla politiska beslut. Det jag tar med mig är att inte det får stanna vid ett administrativt vackert liksom en pappersprodukt, utan att det här måste vara ett mindset hela tiden. Från politiker ut i tjänstemännaledet. Så att även när man tar beslut om upphandlingar så måste man ha in de här perspektiven. För annars blir det här, så betyder inte den här skrivningen någonting egentligen.
Har den här erfarenheten att sitta i mörkret gjort att du har fått en större drivkraft, tänker du? Är det det du menar?
Ja, det skulle jag absolut säga att jag har gjort.
Region Stockholm har sedan 2024 arbetat med att införa funktionsrättskonsekvensbeskrivningar, så kallat FKB, vid politiska beslut. Och syftet är att göra en helhetsbedömning av hur olika beslut påverkar personer med funktionsnedsättning på olika sätt, enligt en modell framtagen av Funktionsrätt Stockholms län. Ett sätt att kunna arbeta med FKB är att ha en dialog med funktionshinderorganisationerna i så kallade samverkansråd. Det är bestämda möten där till exempel SRF och några andra funktionshinderorganisationer kan framföra sina tankar och synpunkter på till exempel tillgänglighet. Vid dessa möten är det viktigt att alla politiker som ska vara där från regionen medverkar, vilket inte alltid är fallet. Det är därför som SRF har det som en valfråga, att säkerställa att samverkansråden är relevanta för alla parter. Det finns en oro att detta dialogforum får minskad betydelse. Jonas Lindberg.
Ja, jag tycker den oron är befogad. Och vi värnar ju väldigt mycket ett fungerande samverkan med funktionsrättsorganisationerna för att kunna samarbeta kring de här frågorna. Jag själv är viceordförande i primärvårdsnämnden. Vårt presidium träffar funktionsrättsorganisationen 2 gånger per termin. Jättebra samtal. Men uppenbarligen behöver regionen göra mycket mer när det gäller den övergripande regionstrukturen och samverkan. För de lyfter fram befogad kritik som vi behöver ta åt oss av.
Håller du med om kritiken?
Ja, det gör jag. Det är svårt att säga något annat. Det är klart att högt ansvariga politiker ska närvara i samverkansorganen. För de här frågorna är jätteviktiga. Man ska inte delegera det till någon annan, utan man behöver ta dem på stort allvar.
Hanna Jokio, Socialdemokraterna, och Talla Alkurdis ersättare anser att tillgänglighet i kollektivtrafiken är viktig.
det handlade väldigt mycket om tillgängligheten, och det vet jag är någonting som mina trafikpolitiska kollegor också jobbar med hela tiden, alltså att det ska vara korrekt utrop vid stationer, det ska vara tillgängliga hållplatser och de liksom delarna. Så det jag har uppfattat framförallt är tillgänglighetsfrågan i det.
Det är också så att de har pratat om era kontaktytor, att det finns en risk att de försämras. Vad tänker du kring det?
Nej men det är någonting som jag får ta med mig framåt. Jag hade inte hört det tidigare, men å andra sidan så är det kanske inte så konstigt eftersom att jag inte sitter i någon sån del av de kontaktytorna, så det tar jag med mig framåt.
Tar du med dig någonting på ett personligt plan att sitta i mörker och att inte se någonting?
Ja, men det gör jag verkligen. Alltså, dels så utmaningen för mig som person blev att jag inte kunde anteckna. Jo, som ju är ett viktigt arbetsverktyg för mig och för att få med mig allting. Men också, jag tycker att jag blev en bättre lyssnare. Jag hade ju inga andra... det intrycket jag hade var ju ljudintryck. Mina synintryck fanns ju liksom inte. Så att jag tycker jag lyssnade bättre och kan faktiskt också tänka efter själv kring vad jag vill säga. Så att det var en jättespännande upplevelse. Lite läskigt i början, men jag tycker att man vande sig ändå hyfsat fort vid att det var mörkt.
Både ledsagning inom vården och samverkansrådens betydelse är något Karin Feldin, Centerpartiet, vill arbeta aktivt med.
Ja, men det jag framförallt kommer ta med mig eftersom jag är sjukvårdspolitiker, det är ledsagningen. Vi måste ha fungerande ledsagning på våra sjukhus, men också andra vårdinrättningar, som mammografi till exempel. Det är någonting som jag direkt kommer ta med mig och också känner att jag kan vara med och trycka på och påverka för att faktiskt få på plats.
Inför förra valet så var ju ditt parti, men även alla andra, helt överens om att ledsagning inom vården var en enkel, lätt och självklar sak att lösa. Än så länge så är det inte på plats, även om det troligtvis kommer bli ett försök snart. Vad säger du om det?
Nej, jag tycker det är dåligt. Alltså att vi har fattat det här beslutet för, om det är drygt 2 år sedan, men att vi ändå inte har fått det på plats. Det är underkänt. Så att det får vi lösa så fort vi bara kan. Och det är ju också så här att innan idag så visste inte jag att det faktiskt har implementerats så dåligt. Så att det är också så här varför det är så himla viktigt att ses. För att då får vi den här direkt inputen som vi då kan ta tillbaka till våra sjukhus, till vår förvaltning och sätta oss ner och hitta en lösning på det.
En annan fråga som SRF driver är ju samverkansråd, att det ska finnas samverkansråd fungerande och att det inte ska bli färre. Vad anser du om den frågan?
Ja, jag har själv suttit i regionstyrelsens samverkansråd och jag upplever att de gör väldigt mycket bra och tar upp viktiga frågor. Samtidigt så kan det bli alldeles för... vad ska man säga, generellt. Alltså att det är en så stor grupp med olika behov och då blir det ofta att man fastnar på kanske en för hög nivå om att prata om tillgänglighet som inte riktigt går ner på djupet. Så att det blir inte så mycket konstruktivt. Så att jag tror att vi skulle kunna göra det bättre. Men det är väldigt viktigt att vi har de här samverkansråden både på trafik, på vård och regionstyrelsenivå. Mm.
Och på vilket sätt ser du att det skulle kunna bli bättre? Har du något konkret förslag?
Ja, men att man faktiskt tar upp mer vardagliga problem. Att man inte lägger det på den här höga nivån som handlar om liksom, tillgänglighet för alla, utan kanske snarare ta tag i något konkret som ledsagning på sjukhuset. Alltså jag tycker att samverkansråden behöver bli mer konkreta helt enkelt och mer konstruktiva i att hitta gemensamma lösningar.
Den styrande koalitionen består ju också av Miljöpartiet som också var med på det här mötet, representerad av Andrea Irving, som vi tyvärr inte hade möjlighet att intervjua vid tillfället. Hon har skrivit till oss angående tillgänglighet i kollektivtrafiken och säger att det finns brister vad det gäller utropen på tunnelbanan. Om att de har fattat beslut om plattformsbarriärer på nya gula tunnelbanelinjen och att de ska utreda barriärer även på befintliga tunnelbanestationer. Vad det gäller samverkansråd mellan regionen och funktionshinderorganisationerna säger hon, citat, "Det är beklagligt om mötena på senare tid tappat i närvaro och kvalitet, och i sådana fall behöver det åtgärdas. Region Stockholm ska vara en region där alla oavsett funktionshinder inkluderas och har möjlighet att göra sin röst hörd." Hon fortsätter, "Den viktigaste insikten jag tar med mig är betydelsen av den här typen av möten samt att åtgärder som förbättrar tillgängligheten för synnedsatta ofta gynnar många fler." Slut citat, sa alltså Andrea Irving, Miljöpartiet. Nästa möte som SRF Stockholm Gotland kommer ha på Svartklubben blir då med oppositionen och kommer ske den 20 februari.
Inslag 3.
Just nu pågår en mycket uppmärksammad rättegång i Oslo mot den så kallade norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Han står åtalad för flera grova brott. I det här inslaget ska vi syntolka den åtalade. Men först lite bakgrund. Marius Borg Høiby är 29 år gammal och son till kronprinsessan Mette Marit och styvson till kronprins Håkon av Norge. Han är misstänkt för ett 30-tal brott, bland annat våldtäkt, våld i nära relationer och narkotikabrott. Rättegången väntas pågå till mitten av mars. Men hur ser då Borg Høiby ut? Vi ska berätta om hans utseende i allmänhet, men sen ska vi också syntolka en specifik bild på honom som blivit mycket uppmärksammad och omdebatterad. Marius Borg Høiby är en vit man, cirka 185 cm lång, med slank kroppsbyggnad. Han är ljusblond med halvkort hår som han ofta har kammat bakåt. Ögonen är isblå, han har en hög, lite bred panna och förhållandevis liten mun och markerat käkparti. Han har hål i båda öronen där han ibland bär guldringar. I högtidliga sammanhang bär han ofta svart kostym eller till och med frack. Den profilen kontrasterar starkt mot det kanske mest kända fotografiet på Marius Borg Høiby. En skandalbild som först publicerades av tysk press hösten 2024, bara några veckor efter att anklagelser om våld mot kvinnor först blivit kända. Den bilden föreställer Marius Borg Høiby med bar överkropp och beige byxor. Han har runda bruna solglasögon och utmärkande hans många tatueringar på bröst och armar. På bringan har han ett stort svart ansikte av en panter. Och nedanför det står siffrorna 1997, som är hans födelseår. Båda armarna är också täckta med svarta tatueringar. Bland annat ser man taggtråd, spindelnät och ordet mam, mamma, i ett hjärta. Han poserar på bilden och har armarna framför bröstet och håller en kopp i ena handen. I den andra har han en pistol och en flaska champagne. Drycken är av ett dyrt märke och om pistolen är äkta eller inte har inte framkommit. Runt vänster handled glimmar en klocka i guld som identifierats som en dyr Rolex. I linningen på byxorna ser man ett dussin norska sedlar i höga valörer sticka upp. Så det var skandalbilden. Eftersom det är fotoförbud i rättssalen så är de bilder man kan se i media nu mest rättegångsteckningar. På de avbildningarna har Marius Borg Høiby setts i smalbågade svarta glasögon och olika sobra kläder som vit skjorta och vad som ser ut som en brun stickad tröja. Kroppshållningen har oftast varit ihopkrupen och nersjunken. Och som sagt väntas rättegången pågå till mitten av mars.
Inslag 4.
Du, vad händer här på mitt på Sergels torg? Det är ju massa lådor här.
Ja, vet du, vi håller på att bygga en tillfällig installation som ska få stå här fram till maj. Det är så att trappan i hörnet på Sergels torg som har en talarstol i sig höll på att renoveras. Och då blev vi tillfrågade av Stockholms stad att komma med ett förslag för att aktivera torget lite och se till att det inte blir så otrygg plats under tiden. Och sen är det också att den här talarstolen är ganska väl använd, så att då har vi försökt göra nya platser där människor kan göra sin röst hörd.
Vilka är vi då?
Vi är Studio Punk, så vi är ett kollektiv av designers och arkitekter. Så vi har gjort mycket sådana tillfälliga installationer och liksom rumsskapande, som man säger som arkitekt ofta. Att vi försöker göra platser där folk trivs. Och Sergels torg är en så himla rolig plats för att det är så mycket som händer här och det är så många människor som tar sig friheter och känner att det här är min plats. Så att det är jättekul att bygga här, för att vi hinner knappt bli färdiga så är det någon som sätter sig och fika på det eller liksom tar en liten lunchrast eller så. Så att det är toppen.
Jonathan Berglund är arkitekt och han jobbar med den tillfälliga utställningen här på plattan. Den så kallade talarstolstrappan är den som ligger på vänster sida om man står vid Kulturhusets entré på Sergels torg. Den går upp till det övre planet av torget vid fontänen. Den här trappan har en mittenplatå som på ena sidan buktar ut i en balkong. Här har många stått och talat till folk som samlats på plattan. Det man ska göra nu är att laga markvärmeanläggningen. Det finns värmeslingor i stenen så att det inte ska frysa. Men just nu så skottas det. Ytskikten på trappstegen och vilplanet ska också göras om. Och barnvagnsrampen ska flyttas till andra sidan så att det nu kommer närmast kulturhusfasaden. Och så blir det ny belysning i trappans ledstång.
Om vi ska beskriva de här lådorna då, för att det kommer ju bli ungefär några stycken små pyramider med lådor som man kan sitta på i olika nivåer. Och nivån kanske är, vad kan den vara, knappt 2 meter hög och 3-4 meter bred i diameter.
Ja, men precis. Det är lite som ett landskap jag har gjort av de här lådorna. Och tanken med lådorna kom ju från det med så här, vad är grunden av en talarstol? Jo, man tar en trälåda, ställer den upp och ner och ställer sig på den på torg och talar.
Precis som Speaker's Corner i Hyde Park i London.
Ja, men exakt det. Så det är liksom den grundtalarstolen som liksom jag har tagit. Och sen har vi byggt jättemånga av dem i lite av ett Lego-system. Så att det finns 2 olika storlekar och man kan koppla ihop dem på lite olika sätt. Så då har vi kunnat med dem bygga ett landskap. Så att vi har byggt cirka 700 lådor här. Och sen så har vi byggt upp dem i det här landskapet. Så att det är några små öar och någon lite svävande på några ben där. Och sen så nu blir det en lite större del som blir som, mer som en scen. Där vi hoppas så att folk kan ställa sig upp och ta till orda.
Men om man nu, kan du följa med mig? Nu går jag upp, har ni satt fast de här lådorna nu då? Ja. Nu går jag upp på en här, det är som trappsteg och lådan är kanske en 50 gånger 70 centimeter och ungefär en, vad kan det vara, 30 centimeter höga. Så det är som trappsteg, så man kan faktiskt gå på dem. Om jag ställer mig då, så står det på er, stå upp för det fria ordet. Ja, kom, vi ställer oss ända högst upp här. Oh. Nu har jag lite utsikt över Sergels torg, åtminstone 1,5 meter upp kanske. Oh. Vad tror ni folk kommer ställa sig här och snacka?
Ja, men jag tror ändå det är ju, som sagt, det är en väldigt rolig plats och folk tar ju verkligen tar till sig platsen och använder den till vad de behöver. Och det är ju bara idag tror jag 3 olika manifestationer inbokade, så att det tror jag att de kommer göra. Och det är väl lite där också att vi har spritt ut oss lite, så då beroende på hur stor grupp man är kan man välja lite var man ska stå. Om man bara står på en låda för att komma upp några centimeter eller om man vill komma upp på berget liksom för att prata till den stora skaran.
Men om man det, härifrån så är det ju liksom ungefär en likadan formation 10 meter bort. Ska vi stå och ropa till varandra då?
Ja, det kan du få göra om du vill där. Eller så kommer det kanske bara vara något som att när väl solen kommer fram här lite i vår så kan man bara sitta och ta det lite lugnt på dem också. Så då har man lite mer som sittgrupper. Så att det är lite multifunktion. Ja.
För det har ju varit lite olika sittgrupper just som sommartorg och lite så. Så det här kommer vara ända till maj. Så sen kommer sommartorget ta över.
Ja, men precis. Så det beror lite på just byggnationen. Att vi är här så länge de håller på att bygga om trappan. Håller de tidsplanen så är det i början på maj de ska återinviga trappan där. Så den kommer tillbaka då.
Vet du vilket datum de har satt?
Nej, jag tror att det inte är så hårt sagt. Jag har hört att det är början på maj, men det exakt datum kommer vi nog tillbaka med. Det beror på hur bra det går. Vad de hittade där nere under gatstenen, lite så.
Vad då hittade där under?
De ska byta ut värmen i trappan. Det är det. Det är uppvärmd så att det inte ska bli is på den. Och den har slutat fungera. Så då måste de bila bort det översta lagret och komma ner i de underlagen och gjuta om det. Så att det är digert arbete de gör där inne.
Kommer trappan se likadan ut eller ska det bli lite häftigare?
Ja, jag har inte full koll på det, men den ska bli likadan i stort sett. De kommer flytta, tror jag, den... vad det nu kallas, där man kan gå med rullstol eller med barnvagn. Den ska flyttas till en annan position. Så jag tror de har försökt anpassa den för tillgänglighet också. Men jag har inte egentligen mer koll på den så.
Och den är då, för att man inte ska se själva byggarbetsplatsen, så har man ju byggt ett brunt plank. Och det är ju i en hörnformation. Och bruna, det ser ut som rutor nästan. Kan du beskriva den?
Ja, det var så att bakom det planket är ett stort tält där som de behövde för att just kunna göra sina arbeten. Och det tältet är ju inte heller kanske det mest estetiskt tilltalande. Och det är också ett stort problem att så fort det blir en byggnadsplats någonstans så blir det en mer osäker plats. Och Sägerstorg är ju redan ganska utsatt. Så att det var det som var ett stort skäl till varför kommunen ville att det ska hända någonting. Så då ritade vi det här planket då i en... ja, men mörkröd färg. Det är egentligen det är falurörd färg, den kulören som vi har försökt plocka upp.
Så den ser mycket brunare ut.
Ja, men den ser faktiskt ganska brun ut. Och speciellt i det här väldigt mulna vädret vi har idag så blir den väldigt brun. Ja, men precis. Så den väggen har vi då gjort en ganska enkel konstruktion just för att vi ska kunna få upp den stora ytan utan att det ska bli för dyrt. Men det är olika paneler som liksom ligger på varandra lite som en fiskfjäll. Och vi håller också på att installera ljus där, så ljus kommer komma ut mellan de fjällen liksom där. Så att den ska mjuka upp och liksom göra lite mer hemtrevligt på torget, helt enkelt.
Tack.
Men tack så mycket själv.
Då går vi ner då.
Ja.
Det sa Jonathan Berglund, arkitekt. Visste du förresten att talarstolstrappan är blåklassad? Det är den högsta klassen och omfattar sånt som är synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som motsvarar byggnadsminnen i kulturmiljölagen.
Inslag 5.
SRF Stockholm Gotland har olika påverkansnätverk som är till för att både vara en informationskanal från föreningen till medlemmarna om vilka frågor de jobbar med, men det är också en kanal som medlemmarna kan använda för att informera och tipsa SRF om både positiva och negativa erfarenheter man kan ha från till exempel syncentralen, färdtjänsten eller inom vården. En informationskväll blir det också om de här nätverken. Tid och plats kommer sist i inslaget. Anne Måndotter i styrelsen för SRF Stockholm Gotland berättar mer om vad nätverken är till för.
Jo, men vi i styrelsen och kansliet, vi jobbar ju i arbetsgrupper med olika frågor. Och vi träffar politiker och tjänstemän också. Men för att på ett mycket mer framgångsrikt sätt kunna påverka så behöver vi ju få in information och synpunkter ifrån alla synskadade ute i länet. Så därför har vi startat de här påverkansnätverken. Det blir som en kanal för oss att lättare ha ett utbyte. Vi kan både informera om vad som händer på de här olika områdena och vi kan få in synpunkter och frågor så att vi får reda på om det är någonting som inte fungerar. Till exempel ett ledstråk saknas på en busshållplats eller någon har inte fått det man behöver ifrån syncentralen. Sådana saker. Eller så tar vi också gärna emot sånt som fungerar bra. Det är jättebra med goda exempel också.
Ni har olika nätverk för olika områden. Vad är det för olika nätverk som finns?
Ja, vi har ett nätverk som gäller färdtjänst. Här kan man ju ta upp allt som fungerar eller inte fungerar med färdtjänsten. Det är ju väntetider, antal resor, sådana saker. Vi har kollektivtrafiken. Där tar vi ju jättegärna in synpunkter på till exempel om du saknar ett ledstråk på din busshållplats eller något utrop inte fungerar på en tunnelbanestation eller sådana saker. Vi har området vård. Här tar vi in synpunkter som gäller både Sankt Eriks ögonsjukhus och övrig ögonsjukvård. De här nya klinikerna som ska startas upp nu. Jätteviktigt att vi får in synpunkter på hur det funkar. men också vården i allmänhet. Hur det fungerar att få ledsagning på sjukhusen till exempel. Den frågan som vi jobbar väldigt mycket med att förbättra. Vi har rehab och hjälpmedel. Här är det allt som gäller syncentralen och komsyn, alltså rehabilitering och hjälpmedel. Vi har arbetsmarknad. Här gäller det då frågor som rör regionen som arbetsgivare. Så om man till exempel vill arbeta inom vården men journalsystemet inte fungerar för synskadade eller andra synpunkter kring regionen som arbetsgivare helt enkelt. Kulturområdet har vi också. Här är det ju sånt också som gäller regionen som kulturstödjare. Så det är ju då främst de aktörerna som får pengar ifrån regionen, som Konserthuset och Folkoperan. Men vi tar ju också in synpunkter kring annat när det gäller syntolkning till exempel, för det är intressant att veta. Och sen gäller det också de här digitala länsmuseet till exempel i Stockholm, är ett digitalt museum till exempel. Så där vill vi gärna att man går in och tittar att det är tillgängligt, det finns syntolkning och sådana saker. Regionen har ju också två appar på kulturområdet, Upptäck konsten och Upptäck historien. Där vi har jobbat för att få dem tillgängliga för oss synskadade. Så det är jättekul om vi får in synpunkter på hur det fungerar.
Vad gör ni då med de synpunkter och tankar komma till ni får med?
Får vi in flera synpunkter om samma sak så tar vi ju med oss det i vårat påverkansarbete sen där vi träffar de här olika aktörerna. Vi ställer ju också frågor till alla som är med i nätverket om vi behöver få in synpunkter på om det kanske är någon ny regel inom färdtjänsten. Då kan vi ställa en fråga kring om man, hur man upplever det här till exempel.
Är det en mejltråd som alla kan se vad alla skriver eller hur funkar det?
Nej, så fungerar det inte nu utan det är en ansvarig på kansliet som skickar ut mejl till allihopa. Och skickar man en synpunkt eller fråga till nätverket så går det till den som ansvarar för nätverket. Sen kan man diskutera om man ska skicka ut den här frågan till alla men då kan man ju välja att var anonym så att säga, så att man talar inte om att det var Pelle som ställde den här frågan eller hade den här synpunkten, utan det var någon som har gjort det och så frågar vi, är det flera som har samma erfarenhet?
Och vad krävs det för en för att vara med i ett nätverk? Jag tänker på liksom tid och engagemang. Måste man vara politiskt medveten till exempel och veta hur SRF jobbar?
Nej, man behöver inte alls vara politiskt medveten eller engagerad utan man behöver bara vara intresserad av frågorna och ha synpunkter då och då. Och det är egentligen inga krav alls på att man ska delta i någon viss mån eller så. Och, utan man får möjligt skick och så svarar man om man kan och vill. Och sen så kan man bli inbjuden också till något möte, digitalt eller fysiskt. Och då kommer man ju, om man har lust helt enkelt.
Om man har svårt med att mejla och så, inte känner sig så digital?
Ja, nu bygger det här väldigt mycket på att man har mejlkontakt. Men sen är man ju också alltid välkommen att höra av sig till kansliet om man har synpunkter och frågor via telefon.
Så det första mötet är då den 18 februari i Gotlandssalen och tid?
Klockan 18-20 i Gotlandssalen och då kommer vi ju berätta om alla våra områden och nätverk men vi fokuserar främst på två utav områdena och det är vård och rehab och hjälpmedel.
Anne Måndotter från SRF Stockholm Gotlands styrelse. Det finns också en annons i tidningen om evenemanget som heter Nätverksträff. Alla detaljer om kvällen och hur man anmäler sig hittar du där.
Inslag 6.
Vinnaren i förra numrets tävling, där ni skulle gissa en låt, är Tesfaye Deriva. Han visste att det var låten Vintersaga, som bland annat spelats in av Monica Törnell 1984, som vi sökte efter.
För det mesta brukar det vara svåra frågor. Men det väl var bra träff. Det råkade vara en låt som jag brukar lyssna på då och då. Och Monica Tunnell gillar jag. Och hon har sjungit det bra, som sagt, alltså mycket bättre än författaren eller kompositören. En, man kan säga det är en dokumentärlåt, kan man säga, om att det nämns Sverige, många ställen i Sverige. Från norr till söder, till väst och så vidare.
Tesfaye är född på den etiopiska landsbygden, men som ung pojke flyttar han in på en internatskola för elever med synnedsättning. The Sebeta School for the Blind.
In the Bible land.
Ungefär samtidigt som Tesfaye var elev, i mitten av 60-talet, så var det ett filmteam på besök som visade upp hur en äldre elev dikterade och en yngre elev lärde sig att skriva på en punktskriftsmaskin.
As a boy.
Så vi hade en internatskola både för pojkar och flickor. Och där lärde vi oss bland annat blindskrift. Det var bara synskadade som gick i den skolan. En del, till och med de flesta, gick inte och hälsade på sina föräldrar och så vidare. Så jag var bland de barn som tillbringade somrarna också. Även när det inte är skoltid, alltså när det var sommarlov, var jag i skolan.
Hur gammal var du när du flyttade dit, till internatet?
Jag var 6 år gammal. Och så var jag där till att jag var i 8:e klassen. Så kanske 15-16.
Och hur ofta träffade du din familj då?
Jag träffade inte dem alltså på lång tid. Det var först när jag var vid tonåren jag vågade att liksom åka dit själv. Mm. De kom inte hälsade på mig. För det var på landsbygden och det var inga vägar och sådär. Så det var svårt liksom att komma.
Och det måste ha varit väldigt speciellt att flytta hemifrån när man är 6 år gammal.
Ja, det var det. Jag kom från landsbygden och jag kunde, alltså det är många språk som talas i Etiopien, och jag pratade oromia eller oromifa. Och då kunde jag inte amhariska som man pratade i skolan. Så det tog mig lite tid innan jag lärde mig, men ja, i och med att jag var barn så det tog inte så lång tid att lära mig.
Vad fanns det för vuxna där som gav trygghet?
Det var lärare och det var också husmödrar.
Den skolan måste ha varit hela din värld på ett sätt då under de åren.
Ja, det kan man säga faktiskt. Jag lärde mig mycket och jag har bra minnen därifrån.
Vad tyckte du mest om i skolan?
Det var nog musiken jag gillade. Jag tillhörde kören, skolkören, och spelade lite också. Spelade piano för kören och vi sjöng mycket, så jag gillade sjunga och lära mig spela piano själv, liksom med att höra, med gehör och så. I skolan brukar vi ha samlingar på lördagar och där vi hade möjlighet att sjunga, alltså jag hade både egenbildad kör tillsammans med några ungdomar. Sen hade vi också vår musiklärare som hjälpte oss och lärde oss och dirigerade oss.
Vad var det ni sjöng för någonting då?
Vi sjöng alltså kristna sånger, etiopiska sånger och lite gospel ibland. Sådana alltså sånger. På amarinja, men de låter ungefär som kinesisk eller indisk fjärran östern, eller som japansk kan man säga musik, ungefär pentatonisk skala. Vi lyssnade på västerländsk musik också, alltså på den tidens popmusik som James Brown och Ray Charles och de Diana Ross och de. Jim Reeves lyssnade jag på mycket. Men vi hade egen, vi har egen musik, så vi blandade.
I mitten av 70-talet när Tesfaye var tonåring så var det en turbulent tid i Etiopien. Och när kejsaren Haile Selassie störtades påverkade det situationen för Tesfaye och de andra ungdomarna på skolan. Både deras kristna tro och musiken de spelade blev ett problem.
I Etiopien, det var en revolution och det var kommunistiskt styre och jag spelade kristen musik och så vidare, så det var förbjudet att vi skulle istället spela revolutionära sånger och så vidare, så det blev konflikt. De hade för övrigt också kommit till kyrkor och de hade stängt kyrkor och fängslade ledarna, pastorerna och så vidare. Det var många som fängslades under dörgtiden, alltså dörg hette styret som leddes av Mengistu, överste Mengistu, Haile Mariam. De sa till oss, ni måste sluta med det här, annars tar ni det konsekvensen. Vi vågade kanske inte säga på en gång nej eller någonting. Men vi gjorde inte som de sa i alla fall. Sen blev det hot på olika sätt. En gång de kom till områdets ungdomsmöte, alltså för kristna. Och de tog alla ungdomar till kommunhuset. Men vi var inte där. Vi skulle sjunga, så vi övade i en annan lokal, baklokal. Vi undkom. Men när vi hörde liksom, oj. När vi hörde att de hade precis varit. Tänkte vilken tur att vi inte blev liksom avfade. Så jag lämnade landet till fots tillsammans med en kamrat.
Landet dit Tesfaye flydde var Kenya, där han bodde några år.
I Kenya träffade jag svenska missionärer som jag blev bekanta med. Och det var tack vare dem jag kom till Sverige som kvotflykting. Ja, 1982 kom jag till Sverige.
Nytt land, nytt språk. Sen dess har Tesfaye hunnit med bland annat att bo på folkhögskola i Jönköping, i Göteborg och sen länge Stockholm. Han jobbar som tolk och har fru och tre vuxna barn. Men då och då reser han tillbaka till Etiopien där hans mamma och många andra släktingar fortfarande bor. Och han märker att den tidigare väldigt negativa bilden av personer med synnedsättning som fanns när han var yngre har förändrats.
Det är bättre nu, faktiskt mycket bättre. Folk är upplysta nu om saker och ting, så att, och det gäller också synskador, speciellt i de som bor i städerna. Det är mycket bättre, och synskadade tar för sig ibland också en del, så det finns en del kända synskadade i samhället, så att det är lätt att associera med dessa. Man tänker säkert med dessa som är kända när man dömer eller bedömer eller bildar uppfattningar om sin skadade just nu alltså.
Har du någon minne på hur den där synen kunde märkas när du var yngre, när du bodde där?
Ja, det märktes för att folk reagerade alltid. Antingen det blev helt tyst när du kom till eller kom på bussen, eller en del liksom lätt, alltså en sympati yttring i Etiopien. Man brukar låta liksom läpparna läpparnas bekännelse. Man låter så här. Alltså, alla gör såna här ljud. Och då verkar man att de tycker synd om dig ungefär. Och det brukar inte kännas bra.
Idag är Tesfaye engagerad i Syskonbandet, en organisation där kristna personer med synnedsättning ses och sjunger och spelar, de ber ihop och de har dessutom samarbeten och insatser internationellt. Och Tesfaye menar att tron har ett tydligt budskap för den som lever med synnedsättning.
Jesus eller Gud använder alla människor, oavsett sin skada eller funktionsnedsättning. Vi läser i Bibeln, han till och med Jesus red på en åsna. Och han sa när han befallde sina lärjungar att hämta åsnan att Herren behöver den. Så Gud behöver alla människor oavsett hur vi är. Det handlar inte om synskada eller och så vidare. Vår personlighet har vi, var och en har fått en gåva. Som kan i kombination användas i gemenskap. Så det är livet är liksom att ge och att ta emot också.
Internatskolan Sebeta School of the Blind finns fortfarande kvar. Och Tesfaye har kontakt med flera gamla skolkamrater. De brukar minnas tillbaka, dela historier om när de kallade lärarna för öknamn. Eller bara lekte somrarna igenom.
Det är som syskon egentligen, de folk som vi gick ihop med i skolan. Vi hade inte kontakten med våra syskon. Så de allihopa som var där var systrar och bröder liksom. Kändes det som.
Sist hörde vi en sång som Tesfaye Deriba skrev på 80-talet när han sjöng med ett etiopiskt gospelband. Titeln är Yemeshke Gene Geta som betyder prisad vare min herre. Vi hörde också instrumentalmusik av en annan gammal elev på Tesfayes skola, Teshome Aseged, samt Sonidos Cosmicos av Hermanos Gutierrez och Closing av New Tide Orchestra. Klippet från internatskolan kommer från YouTube-kanalen Binyam Hirutz History Tube och exemplet på den pentatoniska skalan kommer från kanalen 22 Addis Studio.
Inslag 7, annonser och meddelanden. Tack för att du har lyssnat på oss den här veckan. Nytt nummer kommer ju bara om ytterligare en vecka den 18 februari. Och här kommer annonserna. AKG, yrkesintroduktion. Dagspa på Nynäs havsbad. Information från Trafikverket angående station Nynäs gård. Iris hjälpmedel, information om tumstock. Konstvisning i riksdagshuset. Cerillakören. SRF Lidingö, träff med digital lots. SRF Norrort, medlemsträff och årsmöte. Nu följer några annonser från SRF Stockholm Gotland. Glaukom-seminarium. Hudvårdskväll. Trivselkväll i Tyresö. Prova på träslöjd. Synträff i Nacka. Träff tema vård. Och så den sista annonsen, träff i Gustavsbergs centrum. Nu några annonser från SRF Stockholms stad. Årsmöte. Torsdagscafé. Den sista, tyck till om din hemtjänst. SRF söker personer till färdtjänstkampanj. Syncentralen har träff för voiceover-användare. Synexpo. Och till sist syntolkade teaterföreställningar.
HKG Sverige! Har du en synnedsättning? Är inskriven hos Arbetsförmedlingen och behöver kompetens och stöd i din framtida karriär?
Är du intresserad av att veta mer? Kontakta din närmaste handläggare på Arbetsförmedlingen och fråga om insatsen Yrkesintroduktion för personer med synnedsättning. Ni kan även ta kontakt med oss direkt för frågor och information på 076 340 23 80. Välkommen till APG!
Dagspa och lunch på Nynäs havsbad. Nu är det dags igen. Följ med när Synskadades Riksförbund Stockholm-Gotland besöker ett spa. På Nynäs havsbad kan du unna dig en lugn och skön stund i en harmonisk spa-miljö. Du kan varva ner, tanka ny energi och koppla av. Spa-avdelningen ligger vackert belägen på pålar i vattnet med horisonten som bakgrund. Inomhus finns det en varm pool och relaxavdelning. Och ute på bryggan finns en varm sittpool och ett bastuhus med ångbastu, vedeldad bastu och lågtempererad bastu med havsutsikt. För vinterbadare hålls en isvak. För att göra din upplevelse komplett ingår en dagens lunch. Åldersgräns 15 år. Vill du att vi ordnar en ledsagare, berätta det vid anmälan. Det är söndagen den 22 mars klockan 9.30 till 14.00 och platsen är Nynäs havsbad, Oskarsgatan 9 i Nynäshamn. Deltagaravgift, synskadade medlemmar, stödjande medlemmar och ledsagare till synskadad medlem betalar 450 kronor. Synskadad som ej är medlem betalar 895 kronor. I avgiften ingår entré till spaavdelningen och lunch exklusive dryck. Anmälan behöver vi senast den 12 mars till e-post anmalan@srfstockholmgotland.se eller telefonsvarare på telefon 08 462 4530 08 462 4530. För kontakt prata med Sofia Näström på telefon 08 462 4517. Och vill du unna dig en avkopplad behandling så finns det att boka och det ingår inte deltagaravgiften. Men du kan boka själv genom att ringa 08 520 604 00 direkt till Nynäs havsbad. Välkommen! Information från Trafikverket gällandes tågstationen Nynäs gård. Den norra järnvägsövergången på Nynäs gård kommer att stängas för passage från och med måndag 16 februari. Gående kommer då att hänvisas till den befintliga gång- och cykelbron på Nynäsvägen strax norr om järnvägsövergången eller den södra järnvägsövergången. Detta sker för att göra stationen säkrare efter problem med personer som kryper under bommen med stora risker som följd. För mer information kan man kontakta Trafikverket och hänvisa till Nynäs gård.
Hej, det är Christian Möller på Iris Hjälpmedel igen. Och den här gången tänkte jag prata om en kampanj som vi har just nu på tumstock som är 2 meter. Och den är gjord i trä. Och den har märkning med enkelpunkt för varje centimeter och punktsiffror utan siffertecken var 5 centimeter samt 3 punkter för varje decimeter. Då. Och den har vi till kampanjpris just nu. Och vill man veta mer om den här tumstocken eller våra andra produkter så kontakta oss gärna genom att ringa 08 39 94 00 eller gå in på vår hemsida www.tumstock.se irishjalpmedel.se eller besök vårt showroom på Östgötegatan 83 i Stockholm som är öppet måndag till onsdag 12.30 till 16.30 samt torsdagar 12.30 till 18.
Inbjudan till konstvisning i riksdagshuset. Föreningen Alla sinnens konst i samarbete med Sensus studieförbund bjuder in till en konstvisning i riksdagshuset den 23 februari 2026. I riksdagshuset tittar vi på en del av all konst som finns i lokalerna. Vi får känna på en del grejer och får syntolkat också. Tiden är klockan 15.15 träffas vi så att vi hinner gå igenom säkerhetskontrollen. Och själva visningen är 15.30 till 17.00. Kostnad 50 kronor. Ledsagare går med utan kostnad. Och behöver du att vi ordnar ledsagare så gör vi det. Antingen från tunnelbanan eller från en färdtjänstadress som du får när du har anmält dig. Och anmälan görs till föreningens mejladress på allasinnen.sphlm@gmail.com. Välkomna, hälsar styrelsen för Alla sinnens konst.
Välkommen att delta i Cirilla-kören. Kören som vänder sig till alla som tycker om att sjunga, oavsett kön, ålder och status på synnedsättning. Cirilla-kören är gitarrspelande och träffas på tisdagskvällar mellan klockan 17.30 till cirka 19.15. De håller hus vid Medborgarplatsen på Kreativt Center som ingår i studieförbundet. Deltagandet är tillgängligt då text- och ljudfiler skickas via mail. Vid intresse och anmälan kontakta Nina Sederlund på mobilnummer 0707-365-544, alltså 0707-365-544. Nina möter upp innan kören startar omkring klockan 17.15 på Götgatan 56, vilket ligger mittemot Hotell Malmen. Varmt välkommen att delta i kören!
SRF Lidingö hälsar välkommen till träff den 17 februari klockan 13-15. Då kommer Lidingös digitala lots Hampus Kvist och berättar vad han kan hjälpa till med när det gäller telefon, surfplatta och dator. Vi får också information om vad vårt distrikt gör och vilka intressepolitiska frågor som distriktet driver under 2026. Vi ses på Mötesplats Centrum i Stadshuset. Lejonvägen 15. Kaffe, te och smörgåskaka kan köpas i kafeterian till ett bra pris. Anmäl dig senast dagen innan, måndag den 16 februari till Kiki på telefonnummer 070 766 18 19. Välkommen!
SRF Norrort påminner om medlemsträff med tilltugg måndag den 2 mars. Vi vill påminna dig om mars månads medlemsträff som börjar med ett formellt årsmöte med bland annat val av styrelse. Därefter får vi en god landgång med fika och under fikat kommer vi också att prata om medlemsaktiviteterna under resten av året. Träffen äger rum måndagen den 2 mars klockan 13-15 på servicehuset Lyktan, Lyktgränd 4 i Täby. Du anmäler dig senast onsdagen den 25 februari till Eva Porserud på telefonnummer 076 109 53 76 eller via e-post eva.porserud@gmail.com. Hjärtligt välkommen önskar SRF Norrorts styrelse.
Föreläsning om ögonsjukdomen glaukom. Tid torsdagen den 12 mars. Klockan 13-15.30. Plats Gotlandssalen på Gotlandsgatan 44 i Stockholm. På Världsglaukomdagen föreläser överläkare och docent En Ping Chen från Sankt Eriks ögonsjukhus
om ögonsjukdomen glaukom. Vad händer i ögat? Hur påverkas synen? Vilken behandling som finns är några frågor vi tar upp. Efter föreläsningen blir det frågestund. Presentation av Synskadades Riksförbund Stockholm-Gotland och Glaukomföreningen. Enklare fika serveras i pausen. Hörslinge och hiss finns. Föreläsningen är gratis för medlemmar. Övriga betalar 100 kronor kontant eller med Swish på plats. Anmälan senast måndagen den 10 mars på e-post anmalan@srfstockholmgotland.se eller på telefonsvarare 08-462-4530, 08-462-4530. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland bjuder in till en hudvårdskväll. Vill du veta mer om hudvård och få tips och råd om hur du sköter din hud på bästa sätt? Då är du välkommen när vi får besök av en auktoriserad hudvårdsterapeut som kommer att ha en genomgång med oss. Vi ses tisdagen den 24 mars klockan 18-19.15. Vill du fika och äta en kvällsmörgås så serveras det från klockan 17.30. Vi ses på Gotlandsgatan 46. Observera att det är SRF Stockholm Gotlands kansli på Gotlandsgatan 46. Priset är 100 kronor och du kan betala via Swish eller kontant på plats. Anmäl dig till anmalan@srfstockholmgotland.se eller på telefonnummer 08-462-4530. Anmäl dig senast fredagen den 20 mars och meddela då också om du har behov av ledsagare och om du är allergisk mot något. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland i samarbete med ABF Södertörn bjuder in till en aktivitets- och trivselträff i Tyresö-Haninge. Vi träffas fredagen den 20 februari klockan 14-16. Plats ABF på Sejdons torg 4, Handen. Ta hissen en trappa upp till plan 3, men någon av oss kommer också att ta emot er vid ingången på torget. Den här gången får vi besök av SKKFs ordförande Anne Mondotter som berättar om föreningen Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening. Och det är en rikstäckande branschförening inom SRF. Dessutom får vi besök av Maritta Söderholm, ordförande i föreningen ASK, Alla sinnens konst. Och det är en lokal konstförening för personer med synnedsättning i Stockholms län. För er som kommer från Tyresö med buss, ta buss 840 eller 824 till Haninge centrum. Kommer ni med pendeltåg från Nynäshamnshållet så väljer ni att sätta er i första vagnen i tågets färdriktning och från stan sista vagnen. Uppgång Handens centrum och ta sedan rulltrappan upp och gå sedan rakt fram till Poseidons torg 4. Anmälan kan göras till Kristina Volmar, telefon 070-546-0156. Vi bjuder på kaffe, te och kaka. Varmt välkomna!
SRF Stockholm Gotland och föreningen Alla sinnens konst, ASK, bjuder in till Prova på att slöjda i trä. Kom till Mäster Olofsgården mitt i Gamla stan och praktisera enklare träslöjd. Exempel på vad du kan göra är en fågelholk, en liten väggfast bokhylla eller en medaljong av något slag, nyckelring, mobilhållare, stövelknäckt, toapappershållare. Verktyg vi använder är av enklare slag som såg, skruvdragare, hammare och fil. Det är roligt och sinnligt med trä. Du får lära dig lite om olika träslag, tekniker och annat som hör till. var och en efter sitt tempo och sina förmågor. Annika Fundin som leder kursen är i botten hantverkspedagog men jobbar även på museum och i skolor. Vi ses 4 gånger, 3 timmar åt gången med möjlighet till förlängning om gruppen vill det. Varmt välkommen till Mäster Olofsgården Svartmangatan 6 i Gamla stan. Starttid och datum torsdagar klockan 16 till 19 med början den 19 februari. Kostnad är 800 kronor exklusive material. Åldersgräns från 16 år. Anmäl dig på telefonnummer 08 462 45 30 och lämna meddelande på telefonsvararen. Du kan också mejla din anmälan till anmalan@srfstockholmgotland.se.
Sista anmälningsdag är den 13 februari. Vid frågor kontakta Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16 eller via mail britta.eskils.janse@srfstockholmgotland.se.
SRF Stockholm Gotland och Nacka kommuns syn- och hörselinstruktör bjuder in till synträff den 5 mars mellan klockan 14 och 15.30 på Träffpunktsmedjan, Nya gatan 12 vid Nacka Forum. För anmälan och frågor, vänd dig till Frida Ambros, syn- och hörselinstruktör i Nacka kommun. Hon har telefonnummer 070 431 84 83 eller e-post frida.ambros@nacka.se. Välkommen! SRF Stockholm Gotland bjuder in till en temakväll om vård, rehab och hjälpmedel. Alla, både medlemmar och andra, som är intresserade av vård, hjälpmedel och rehabfrågor är varmt välkomna till distriktets temakväll. Vi ses i Gotlandssalen på Gotlandsgatan 44 onsdagen den 18 februari klockan 18-20. Fika med smörgås serveras från klockan 17.30. Under mötet kommer vi kort att berätta om distriktets påverkansgrupper och påverkansnätverk. Alla som vill är välkomna att vara med i nätverken. Vi informerar även om vad som är på gång inom vård, hjälpmedel och rehabområdet. Exempel på aktuella frågor är vårdval ögon, ledsagning i vården, syncentralen och hjälpmedelssortimentet, väntetider på syncentralen, valet och mycket annat. Ställ gärna frågor och berätta om dina erfarenheter. Vi tar med återkopplingen i vårt påverkansarbete. Vi ses alltså onsdagen den 18 februari klockan 18.20 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Skanstull. Det finns hiss och hörslinga. Anmäl dig senast den 16 februari. Meddela då också även om du har någon matallergi. Det finns ledsagare på plats. Du kan antingen skicka ett mejl på anmalan@srfstockholmgotland.se eller ringa på vår telefonsvarare och anmäla dig på 08 462 45 30. Har du frågor är du välkommen att kontakta handläggare Sofia Näsström antingen på telefon 08 462 45 17 eller på e-post sofia.naesstrom@srfstockholmgotland.se. Välkommen! SRF Stockholm Gotland har träff i Gustavsbergs centrum den 5 mars klockan 13-15 i Nattvandrarnas lokal Gustavsbergs centrum. Färdtjänstadress Skärgårdsvägen 5, Värmdö. För anmälan och frågor kontakta Birgitta Westberg på telefonnummer 0762 52 20 23. Anmäl dig senast dagen innan. Välkommen!
SRF Stockholms stad. Kallelse till årsmöte. SRF Stockholms stad håller sitt årsmöte torsdagen den 19 mars klockan 18.00 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Från klockan 17.00 serveras kaffe eller te och smörgås. På årsmötet behandlas bland annat verksamhetsberättelse, bokslut och motioner. Vi väljer också ordförande, styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Vill du ha möteshandlingarna måste du anmäla dig senast fredagen den 27 februari på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Vill du ha fika före mötet meddelar du detta i samband med din anmälan. Handlingarna kommer även att kunna laddas ner från föreningens hemsida www.srf.nu/stockholm. Självklart har du som medlem yttrande, förslags- och rösträtt, även om du inte anmäler dig i förväg, men du måste ha betalat medlemsavgiften. Som medlem kan du lämna in motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag om vad föreningen ska göra. Sista dagen för att lämna in motioner är torsdagen den 5 februari. Du skickar dina motioner antingen med vanlig post till SRF Stockholms stad, Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm eller via e-post till kansli@srfstockholm.se. Vid årsmötet brukar vi göra ett eller flera uttalanden. Ett uttalande är en kortare skrivelse där vi tar upp en aktuell fråga som föreningen driver. Uttalandet innehåller ett eller flera krav och skickas till de som berörs, vanligen ansvariga politiker och eller tjänstemän. På årsmötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden. Har du förslag på något uttalande så kontakta kansliet i god tid inför mötet. Välkommen! Hälsas! SRF Stockholms stad, torsdagscafé den 26 februari. Följ med på en resa genom Nordvästpassagen. En landkrabbas resa genom Nordvästpassagen eller hur jag lyftade genom Arktis är rubriken på Rickard Tegners berättelse om ett fantastiskt och spännande äventyr. Så här skriver Rickard. Min resa genom Nordvästpassagen startade i Reykjavik med tre män i en liten segelbåt som rundade Grönland och fortsatte genom Arktis. Efter ett oväntat hinder fortsatte jag äventyret på egen hand. Först med ett ryskt kryssningsfartyg och sedan en schweizisk katamaran. Och slutade i den tempererade regnbärskogen i västra Kanada. Berättelsen handlar om de människor jag mött. Djur och natur och hur de fysiska och mentala utmaningarna har påverkat mig. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med hembakat fikabröd kostar 40 kronor och du kan betala med kort eller swish. Ingen anmälan behövs. Varmt välkommen. SRF Stockholms stad. Tyck till om din hemtjänst. I år är det val och SRF Stockholms stad kommer att träffa politiker i staden. Vi vill gärna veta vilka erfarenheter du har av hemtjänst. Får du den service du behöver? Känner du dig trygg med den personal som kommer? Tycker du det är för många personer som utför servicen? Hålls de tider som utlovas? Hur vet du att det är hemtjänsten som ringer på dörren? Ja, frågorna är många att samtala kring. SRF Stockholms stad kommer därför att starta två samtalsgrupper. En dagtid, en kvällstid. För att ge dig möjlighet att dela med dig av erfarenheter samt diskutera vilka förbättringar vi ska kräva av politikerna. Vi träffas vid tre tillfällen och grupperna leds av erfarna funktionärer inom föreningen. Datum för träffarna är daggruppen, måndag 16, 23 samt 30 mars klockan 15.30 till 17.00. Kvällsgruppen, torsdag 12 och 26 mars samt 9 april klockan 17.30 till 19.00. Båda grupperna träffas i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Anmälan görs till vårt kansli via telefon 08 452 2200 eller via e-post anmalan@srfstockholm.se senast måndag den 9 mars. Vi behöver dina synpunkter. Ta chansen att påverka din situation.
Synskadades riksförbund, SRF, bedriver just nu en större kampanj för rätt till färdtjänst och för bättre kvalitet inom färdtjänsten. Kampanjen bedrivs i hela landet fram till slutet av april. Som en del i kommunikationen i sociala medier under kampanjen delas vittnesmål där personer som antingen har problem kopplat till tillstånd eller med hur färdtjänsten fungerar i deras vardag berättar om sin situation. SRF skulle nu behöva personer att intervjua på följande teman. Väntetiderna måste kortas. Bilarna måste komma i tid. SRF söker en person som har haft problem med att ta sig till sina föreningsuppdrag i tid. Det ska vara kostnadsfritt att ta med ledsagare i bilen. SRF söker en person som inte har tillstånd att ta med sig ledsagare i bilen gratis. Taxichaufförer ska ha kunskap om vad det innebär att köra personer med synskada. SRF söker personer som upplever att de hamnat på fel adress på grund av okunskap kring synskador eller som på annat sätt blivit dåligt bemötta. Om ni har förslag på personer kan ni, efter att ha tillfrågat dem, mejla kontaktuppgifter till fardtjanstkampanj@srf.nu. Ni kan också ringa på 08 39 92 91 till Fredrik Stockhaus, intressepolitisk utredare på Synskadades Riksförbund.
Syncentralen bjuder in till en gruppträff för dig som använder iPhone eller iPad med voiceover och vill veta vad som är nytt i iOS 26. Under träffen går vi igenom nyheter i iOS och voiceover, förändringar i menyer och appar samt vad som blivit bättre eller sämre. Vi tittar också på Siri, Apple Intelligence, ChatGPT, punktskrift och punktdisplayer. Dessutom pratar vi om kända buggar och om det är värt att uppgradera till iOS 26. Träffen leds av Syncentralens IT-pedagoger och det finns gott om tid för frågor och erfarenhetsutbyte. Tid: tisdagen den 17 mars klockan 14.00 till 16.00. Avgift: samma kostnad som ett vanligt besök på Syncentralen. Anmälan: föranmälan krävs. Anmäl dig via receptionen på telefon 08 123 68 900. Varmt välkommen!
Välkommen till Synexpo, en dag fylld av inspiration, innovation och möjligheter. Upptäck nästa generations synhjälpmedel och smarta lösningar för arbetsplatsanpassning när Insyn Scandinavia och Iris Hjälpmedel bjuder in till en dag där teknik möter människa. Under dagen får du möta experter och testa det allra senaste från två av branschens ledande aktörer. Ta del av inspirerande föreläsningar om framtidens hjälpmedel. Nätverka med kollegor, professionella och användare. Och njuta av kaffe och kaka hela eftermiddagen. Synexpo äger rum tisdagen den 28 april 2026. Mellan klockan 13 och 20.00. Plats är Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, på Södermalm i Stockholm. Utställningen öppnar klockan 13.00. 14.30 är det föreläsning med Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel, som talar om vardagshjälpmedel, till exempel talande klockor, käppar och nyheter inom hushållshjälpmedel och verktyg. 16.00 är det föreläsning med Frank Skaret från Insyn Scandinavia, Se möjligheter, inte hinder. Och 20.00 stänger utställningen. Anmäl dig via e-post till info@insyn.se eller till erik@irishjalpmedel.se senast den 21 april.
Hej! Från Syntolkning Nu vill vi passa på att påminna om några kommande livesyntolkningar i Stockholm. Det finns mer information i vår evenemangskalender på hemsidan. Och bokar biljetter gör man enklast med ett mejl till boka@syntolkning.nu. 28 februari, då syntolkar vi Dear Evan Hansen på Intiman vid Odenplan. Vi har biljetter kvar faktiskt. Succémusikalen återkommer på publikens begäran och efter en kritikerrosad spelperiod är det åter dags igen på Intiman. Den prisbelönta Broadway-succén återvänder våren 2026. Musikalen har hyllats som ett musikaliskt kärleksbrev till alla som känt sig ensamma. En gripande berättelse om psykisk ohälsa, social ångest och längtan efter att bli sedd. Just nu pågår olympiska spelen nere i Italien. Och den 8 mars då kommer vi att syntolka olympiaden på Folkoperan. Folkoperan blir arena alltså för Antonio Vivaldis barockopera Olympiaden. Här tävlar idrotter och konstnärssjälar sida vid sida i ett pulserande och sportigt förväxlingsdrama under påverkan av storpublik, sensuell förvirring och hjärtslitande vänskapsprövningar. 15 mars. Frankenstein på Kulturhuset i Stockholm. Biljetter finns även här. I Mary Shelleys episka berättelse möter vi en varelse skapad av vetenskapsmannen Frankenstein. En skapelse som helst av allt vill vara precis som du, en människa. I Fritz Banke-Rydmans regi går varelsen från ondskefull förföljelse till mänskliga egenskaper som hämnd, kärlek och våld. 25 mars. Il Chimento della Morina della... Ja, någonting sånt där. Något italienskt i alla fall på Dansens hus. Biljetter via arenan. 4 årstider. En värdig förändring. Rosas och Radium Musicis förvandlar Vivaldis klassiker till en hypnotisk dans där varje rörelse väcker frågor om vår framtid och naturens skörhet. 18 april. Lång dags färd mot natt på Kulturhuset i Stockholm. En Nobelpristagaren Eugene O'Neills delvis självbiografiska självuppgörelse. Allt i regi utav Stefan Larsson. Det finns mycket, mycket mer i och kring Stockholm och övriga landet som syntolkas via oss på Syntolkningen nu. Ha det så bra. Vi syns när vi hörs.
Redaktionsruta. Läns och Riksnytt är en oberoende taltidning för personer med synnedsättning i Stockholms län. Tidningen ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktionschef är Aziza Dawadi. Tidningen distribueras av Darub AB. Och för prenumerationsärenden ringer du 08 462 4503. 462 4503. Tidningen är gratis och det kostar ingenting att annonsera hos oss. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering på onsdagar samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 644 34 30 eller mejla in en ljudfil som du kan läsa in på mobilen. Då ska du mejla den till lansnytt@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland i ett ord. Du kan läsa Läns och Riksnytt på flera sätt. På Daisy i appen som heter Lor Play som finns både för iPhone och Android i Legimus-appen. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben. www.lansochriksnytt.se. Här har vi även syntolkade bilder till alla våra inslag. Utgivningsplan hittar du på vår hemsida under Om oss. Scrolla längst ner. Du kan alltid ringa oss för information. När du har läst klart tidningen och inte behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa tidningen digitalt. För miljöns skull, men även för att spara in lite kostnader som istället kan användas för innehållsproduktion. Men självklart ska du läsa på Daisy om du inte kan läsa digitalt. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprints här i numret 020 82 69 13. Alltså 82 69 13. 020 slår man först. Till sist, tack för att du läser Läns och Riksnytt.